Mussolini, en studie i makt av Göran Hägg. Förord. Vem var Mussolini? Att hans minne i vårt land och överallt utanför Italien överskuggas av minnet av den ännu större brottslingen och våldsverkaren Hitler är inte egendomligt. Däremot att bilden av dem och deras regimer till den grad smält samman att vi undgår att dra de lärdomar som kan dras av den italienske diktatorns öde. Vi ser honom som en ofullkomlig föregångare till Hitler eller rent av en komisk variant på samma tema. Vi tror att andra världskriget slutade på samma sätt i Italien som i Tyskland, med tyrannens successiva nedkämpande genom de allierade styrkornas långsamma frammarsch. Mitt speciella intresse för Mussolini går tillbaka till den 25 juli 1993. Jag hade beslutat mig för att börja lära mig italienska och stavade mig igenom en av den dagens tidningar. Kultursidan fylldes av en lång artikel med anledning av 50-årsminnet av det märkliga mötet med fascismens stora råd i Palazzo Venezia natten mellan den 24 och 25 juli 1943. Då partiets hierarker själva, under stor personlig fara, genom omröstning avsatte Mussolini och avskaffade den egna regimen. Jag hade inte haft en aning om det förloppet. Den fascistiska diktaturen var inte, särskilt inte vid det laget, någon sympatisk inrättning. Men det var sannerligen inte en regim av samma totalitära kaliber som Hitlers, Stalins eller ens Francos. Andra förvecklingar följde och kriget fortsatte, men händelsen visar ändå på fascismens annorlunda natur och Mussolinis egenartade ställning. Den uppfattning som är spridd både hos oss och i anglosaxiska länder om att det ligger något komiskt över Mussolini och hans regim bottnar i kulturella missuppfattningar och fördomar. I bästa fall beror det på journalfilmssnuttar som klippts fram för att framställa diktatorn just som en löjlig figur, grimaserande, gungande, studsande i stumfilmstakt. I värsta fall på fördomar mot Italien och italienarna, grundade på okunskap om kulturen och språket, samt förakt för det lidanden landets soldater tvingades utstå först genom hjärtlösa och inkompetenta ledare under första världskriget och sedan just genom Mussolinis ansvarslösa maktspel under det andra. Mussolini agerade, skickligt och cyniskt, inom en kulturell ram där värderingar och uppförande normer var, och fortfarande är, mycket annorlunda mot vad som gällt och gäller i Nordeuropa. Hans stora ord och yviga gester är anpassade till publikens förväntningar. Under senare år har jag förstått att skämtsam ironi i nordeuropeisk mening knappast existerar i italiensk offentlighet. Den är sällsynt även på det privata planet. I en kultur där överheten sedan sekler ljugit eller givit dubbla budskap är dubbeltydighet och överdrifter knappast något att skratta åt. Lögn eller sanning, smicker eller hot, det som sägs är menat att tas på allvar eller låtsat allvar. Det kan väcka entusiasm, ilska eller tvivel, men inte löje. Vi har på lite liknande grunder än idag haft svårt att förstå ett fenomen som Silvio Berlusconi. Vad italienare än må tycka om Il Cavaliere Berlusconi, så inte skrattar de mot honom. Det gjorde man inte åt Il Duce Mussolini heller. Till skillnad från till exempel min bok om Sverige och den svenska utopin under välfärdsåren är detta inte en bok som gör anspråk på att utnyttja nytt material eller helt egna insikter. Precis som min bok om påvarna handlar det i första hand om folkbildning, byggd på läsning av främst italienskt material som inte är tillgängligt för vanlig svensk läspublik. Även i det här fallet saknas en tillgänglig skildring på vårt språk. Den bok som senast kom på svenska var en översättning av Richard Colliers lätt romantiserade biografi 1972. Till någon del tror jag också att jag kan tillföra ett annorlunda perspektiv än det vanliga, genom en lite annan utsiktspunkt i rummet och tiden och genom en annan bakgrund till mitt intresse. De som i efterhand skildrat Mussolini och den italienska fascismen har, särskilt bland